God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och vi har kommit till första Korinthierbrevet och det här är del 10.
Välkomna då till Värnamo kyrka denna tisdagskväll. Vi är i första Korinthierbrevets andra kapitel. Och vi ska fortsätta där i den sjätte versen. Om jag inte tar fel nu så vi hade väl precis kanske börjat på den sjätte versen. Men i huvudsak så gjorde vi vers 1 till och med 5 förra tisdagen. Och det var på en gång avslutningen på det som var innan. Det som var innan var ju i det första kapitlet från vers 18 till och med 25. Som ju handlar om korset som en dårskap. Och sedan i vers 26 till och med 31 så kommer den andra dårskapen, nämligen den att korintierna hade kommit till tro. Och sedan i andra kapitlet, vers 1 till och med 5, så beskriver Paulus sig själv, höll på att säga, som en dåre och på så sätt identifierar sig fullständigt med budskapet. Och det kan ju tyckas lite negativt, minst sagt, att här tala om korset som en dårskap och korintierna som dårar och Paulus själv som dåre. Men syftet med det här, det är ju att han kontrasterar det emot korintiernas så kallade vishet. Där hade man ju då hamnat i diskussion med varandra och så åberopar man olika filosofiska skolor och lärare och blåste upp sig själv med den här visdomen. Ansåg sig själv för väldigt andlig och vis. Och det är då som Paulus kontrasterar emot den visheten, denna dårskap emot den visheten. Samtidigt som han talar om den här dårskapen, den här tredelade dåraktigheten, så låter han ju alla som lyssnar till honom förstå att denna dårskap är visare än deras vishet. Och så har det skett som var förutsagt i skriften, att mänsklig visdom räcker inte till på något sätt, utan det upplöser sig självt. Det tar slut helt enkelt, men när den tar slut så kommer Gud och räddar hela världen genom det som vi betraktade som en dårskap för att vi inte förstod bättre. Samtidigt som han talar om sig själv och sin egen oro och ängslan och svaghet i verserna 1 till och med 5 då, alltså första Korinthierbrevet andra kapitlet vers 1 till och med 5, samtidigt som han avslutar det med dårskapet, så är det inledningen till fortsättningen, om jag säger så. För hela andra kapitlet handlar också om Guds vishet. Och det som sägs här nu i resten av andra kapitlet är delvis inte någonting nytt. Men det är någonting nytt. I sak är det inte något nytt, för det handlar om Guds vishet. Men här fördjupas själva förståelsen av korset och av Guds vishet. Om vi ska dela in då från vers 6 och kapitlet ut i tre delar i sin tur, så ska vi försöka göra färdigt den första tredjedelen som är verserna 6 till och med 9. Alltså första Korinthierbrevet 2, vers 6 till och med 9. Där Paulus talar om att Guds vishet har varit dold. Den har alltså funnits, Guds frälsningsplan har funnits från begynnelsen. Men den har varit dold för människorna. Och sedan den andra tredjedelen, vers 10 till och med 13. Där talar Paulus om hur denna dolda vishet uppenbaras för oss människor. För den är ju uppenbarad i Jesus Kristus. Och hur det nu går till handlar den tredjedelen om. Och den sista tredjedelen som är kvar då, alltså från vers 14 till och med kapitlet ut, till och med vers 16, är snarast som en sammanställning då, där han drar slutsatser och där han ställer den oandliga människan, som det står i den 14 versen, emot den andliga. Den oandliga människan här är alltså den icke-kristne. Icke-kristna emot kristna. Så, och det var där som vi slutade förra gången. Ja, inte i de verserna, men just med det resonemanget. Därför att som det står här i vers 6. Så står det att Paulus talar om en vishet som han förkunnar, eller som förkunnas bara bland de fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen. Och det var där vi slutade. Och nu minns jag inte hur jag ordalade det där förra gången. Men saken är alltså den, för er som inte var med då, att det här väcker ju en del frågor. Det väcker frågor som till exempel, finns det är en del av evangeliet fortfarande fördolt? Är det som så att när vi blir kristna och börjar vandra som kristna, så kommer vi att upptäcka nya sanningar allt eftersom åren går? Så det var ju vanligt att det var på det sättet i andra religioner i den antika världen, de så kallade mysteriereligionerna. Och jag tror jag nämnde också om hemliga ordnar och sånt, när man får en viss uppenbarelse i första och andra graden, men man vet inte vad som kommer i fjärde och femte och sjätte. Är det så Paulus tänker här? Att det finns någonting att upptäcka, någon esoterisk kunskap, så att själva budskapet förändras under resans gång? Nej, så är det inte alls. Så är det inte alls. Och i den, men samtidigt som man frestas att tänka den tanken, så kan man frestas att tänka en annan tanke också. Den har tyvärr spritt sig, inte minst i västerländsk kristenhet. Denna att det finns spädbarn i Kristus, tonåringar i Kristus, mognade kristna. Och vi då tänker ju förstås att ja, men vi blir ju aldrig mognade kristna. Vi blir aldrig andliga föräldrar. Det är också ett feltänk. Det är visserligen sant, och det ser vi när vi kommer till tredje kapitlet, att uttrycket spädbarn i Kristus finns i slutet på den första versen. Men han säger ju inte att de är spädbarn eller att de är kötsliga människor, spädbarn i Kristus, utan han säger att de talar som om de vore det. De beter sig som sådana. Men i grund så är de fullkomliga. Därför det som ligger i det här uttrycket i vers 6, den där visheten som man talar bland de fullkomliga, det är att de fullkomliga, det är de som har kommit in i Kristus. Det är de kristna alltså. Alla kristna är fullkomliga. Och det är ord som används här på grekiska, tois teleios, har med ordet telos att göra. Och telos betyder ju inte bara slutet, inte bara målet, utan själva fullbordandet, fullkomningen. Och jag sa det förra gången också, att lagen, Gamla testamentet och skrifterna i Gamla testamentet, lagen pekar ju framåt. Det är profetier som pekar framåt emot att en dag ska Messias komma så allting ska bli bra igen, allting ska fullkomnas. Så hela lagen syftar fram emot lagens fullbordan, lagens fullkomning, lagens tellos, lagens slut. Och när Kristus kommer så är det han som är fullbordan. Så Kristus är så att säga tellos. Han är lagens mål, lagens syfte och lagens fullbordan. Jag sa inte det förra gången, men kom att tänka på det sen när vi hade avslutat förra gången, att det finns ju en alldeles utmärkt bild i Galaterbrevet, om ni kommer ihåg den. Jag tror nästan vi ska slå upp den. Ni känner väl igen den, hoppas jag. Men för de som inte gör det så är det ju viktigt. Det är i Galaterbrevet 3, vers 23. Där står då folkbibelns översättning: innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen tills tron skulle uppenbaras. Så blev lagen vår övervakare, på grekiska paidagogos, samma som du har i pedagog, fram till Kristus. Och så vers 25. Men sedan tron, alltså Kristus, har kommit, så står vi inte längre under någon pedagogos. Och då var det ju så, som ni kanske minns, att i de romerska förnäma familjerna, där hade man kanske inte bara folk anställda sådär, tjänare i allmänhet, utan man hade någon som hade en särskild uppgift, nämligen att vara pedagogos, pedagog för barnen. Och i den här pedagogens uppgift så ingick bland annat att ta ansvar för barnens, ja, de skulle borsta tänderna och klä sig ordentligt, sitta ordentligt vid matbordet, så skulle man hjälpa dem till skolan så att de kom säkert fram. Så man, pedagogen skulle ta de små barnen i handen och så skulle han leda dem till, svara för deras säkerhet tills de kommer då till klassrummet. När de kommer till klassrummet så överlämnar pedagogen de här barnen till läraren. Och då tar läraren över ansvaret. Eller om man vill uttrycka det som så, pedagogens ansvar, uppgift, upphör. Man har lämnat över till. Det är den bilden Paulus använder här. Lagen och Gamla testamentet är pedagogen som fostrar oss och talar om vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Och lagen uppenbarar våra synder och försöker rätta till oss. Men när vi kommer till Kristus som är läraren, läromästaren, och läromästaren tar över, då upphör ju lagens uppgift. Eller om vi använder nu bilden tillbaka till de här fullkomliga i första Korinthierbrevet 2:6. De fullkomliga, det är alltså de som har letts fram till Kristus. Och när de inlämnas i Jesu Kristi lärjungaskara och Jesus Kristus tar över ansvaret för de här, för de blir hans lärjungar, då har de kommit in i det fullkomliga. Då har de nått målet. Då är de under Jesu Kristi herravälde. Detta gäller alla kristna. Det är alltså inte skillnad på spädbarn i Kristus, tonåringar i Kristus och de som har kommit in i Kristus på det här fullbordade sättet. Utan alla som är i Kristus är intagna i Jesus Kristus. Och det är ju det här som är ett... jag vet inte hur självklart, men det måste naturligtvis ha varit självklart för Paulus att tala på det här sättet och tänka på det sättet. Kanske till och med svårt eller omöjligt för honom att tänka tanken att det skulle vara på något annat sätt. Men det är ju det här som är själva grundvalen när han förmanar de kristna. Han säger, ja, men ni är ju i Kristus. Det är liksom hans huvudargument. Ni är ju i Kristus, då måste ni och så vidare leva på det här sättet. Medan då i västerländsk kristenhet, där man har graderat de kristna i olika klasser. Och vi talar ibland om, i våra sammanhang, jag får ju höra emellanåt att man liksom adresserar oss som någon sorts elitkristna. Bara för att vi är troende, då är vi elitkristna. Det är de som är troende eller de som ber mer än normalt, de är elitkristna. Så man graderar in det på det sättet, va. Och har man en sån föreställning, och om folk i allmänhet har en sån föreställning, och kristna i synnerhet har en sån föreställning, så kommer man naturligtvis i underläge och så tänker man så här: jag kommer aldrig att bli en mogen kristen, jag kommer aldrig att vara bland de där fullkomliga. Eller så tänker man att ja, men jag är ju bara en vanlig människa, alltså behöver jag inte ålägga mig själv någon andlig disciplin. Jag behöver inte ta Jesu ord på allvar, därför jag lever som kristen på min egen nivå. Och allt detta som ni känner väl igen, på grund av ett missförstånd. Alla som har tagit sig in i Jesu Kristi lärjungaskara hör till de fullkomliga. Och därför är alla också, om jag får uttrycka det lite, det låter negativt nu, men ni förstår mig rätt när ni hör sammanhanget. Alla är skyldiga att följa Kristus, lika mycket. Det finns inte någon gradering där. Att jag då, bara för att jag är präst, skulle vara ivrigare i min efterföljelse än vad du är. Så kan man inte tänka. Du är lika mycket kristen som jag är kristen. Och du är lika mycket pliktig att följa Kristus som jag är pliktig att följa Kristus. Men det här är nu inte en pålaga, utan det här är ju en möjlighet. Det här är en möjlighet. För det är evangelium. Att alla kan vara med. Han säger ju också här i vers 6, vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga. Han säger vi där, det har han inte gjort tidigare. som om han ville inkludera alla. Alltså inte exkludera några korintier. Utan alla korintier, både de som förstod vad Paulus menade och de som inte förstod det. De som var positiva och de som var negativa. Vi, säger han, är de fullkomliga. Och vi talar nu om vishet. Och så långt har vi kommit också, så att nu talar vi om vishet. Och då ser ni vidare i vers 6b. Att den vishet som vi talar om, den tillhör inte den här världen. Alltså som jag sa, det är en från begynnelsen en dold vishet. När vi sen kommer till vers 10 och till och med 13 så ska vi se hur det här uppenbaras. Så var inte orolig. Men till en början då så är den här visheten dold. Om jag säger så här att Kristi korsdöd, evangeliet som ju är Kristi korsdöd, att Kristus bär vår skuld, att Jesu Kristi blod renar oss från alla våra synder, från ett dåligt samvete och ger oss nytt liv. Det där finns ifrån begynnelsen. Det var färdigt, det var grundvalen för mänskligheten redan innan Gud skapade mänskligheten. Kanske till och med man skulle kunna säga som så att det var själva frimodigheten hos gudomen när han skapade mänskligheten. Han visste att mänskligheten var försonad genom Jesus Kristus, fastän det ändå hade uppenbarats i historien. Så fanns det där ändå. Så därför var inte Gud orolig. Jag har ibland tänkt på, jag har hört den frågan också, inte minst i konfirmandssammanhang. De säger liksom, hur kom det sig att Gud skapade och hur kunde det bli syndafallet och hur kunde det, massa sådana här frågor, va? Inga problem för Gud, allting är försonat och klart redan innan han skapade Adam och Eva. Men det var dolt. Men nu uppenbaras det genom Kristus Jesus. Ja, det står så här, i, om du tittar i tredje kapitlet, så han kommer tillbaka till dig. I tredje kapitlet, vers 11, där talar han då om det tempelbyggnad, alltså den församlingsbyggnad som byggs genom tron. Och då ska man se till hur man bygger, står det i slutet på vers 10. Men så säger han i vers 11, ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd. Och i Gerts översättning så blir det ännu tydligare, för Gerts översätter så här, om jag nu får ta det fritt ur minnet. En annan grund kan ingen lägga än den som redan ligger där. Den har legat där sedan begynnelsen. Och för att det ska bli tydligt, för det här tror jag är viktigt, så ska vi inte nöja oss med att bara konstatera att Paulus säger att den var dold. Var den dold förresten? Den måste ju funnits, annars kan den inte vara dold. Den fanns alltså, fast den var dold. Vi ska inte nöja oss med att bara läsa det, utan vi ska titta på några bibelställen. Och då har jag skrivit upp Johannesevangeliet 8:56. Aposteln Johannes, han ägnar nästan hela åttonde kapitlet åt att tala om, indirekt åtminstone, lite här och där, nästan direkt, om Jesu Kristi preexistens. Alltså detta faktum att han finns till innan han föds som människa. Han är ju den andra personen i gudomen. Han har alltid funnits. Och en vers som jag vill visa er, det är, vad sa jag, vers 56? 8:56, där står det så här. Det är alltså Jesus som talar här. Och han säger då i Johannes 8:56, Abraham, er fader jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad. Vi ska titta på det alldeles strax lite mera. Bara se fortsättningen här. Då invänder judarna och säger, du är inte 50 år än och Abraham har du sett. Jesus svarade, amen, amen, säger jag er, jag är redan innan Abraham blev till. Så Jesus säger att han har funnits från begynnelsen. Han har alltid funnits innan tiden, innan historien fanns. Och han var med på den tiden när Abraham levde. Och Abraham fick kontakt, så att säga, med Jesus Kristus på så sätt att Abraham fick se Jesu Kristi dag. Han fick se att Jesus Kristus skulle födas och han blev glad. Han jublade, står det där. Då går vi till första Mosebok 17. Och det här är alltså första Mosebok 17 då, där vi läser om Abraham, är ju bakgrunden till det vad Jesus säger. Och där läser jag i vers 15. Första Mosebok 17:15, då har Gud ingått ett förbund med Abraham. Det är ju här då det judiska folkets historia börjar, kan man säga. Och så kommer det i vers 15 att Gud säger till Abraham: din hustru Sarai ska du inte mer kalla Sarai, utan hennes namn ska vara Sara. Jag ska välsigna henne och ge dig en son också med henne. Jag ska välsigna henne så att folkslag och kungar över folk ska komma från henne. Alltså den där sonen, löftessonen som det står om i vers 16 och som Sara då ska föda, det är ju Jesus Kristus. Visserligen inte den generationen, för det var ju Isak, men Isak var ju också löftessonen. Men genom historien, genom så att säga släktleden, så är det ju samma son. Det är ju Saras barn hela vägen, så att säga, genom historien sedan. Så tänker man. Så någonstans lite längre bort, närmare bestämt nästan 2000 år senare, eller 1800 år senare, så ska han komma, då ska han födas. Den där sonen som ska råda över folkslag och kungar. Över folkslag och kungar, ja. Och så står det i vers 17. Då föll Abraham ner på sitt ansikte, men han log och sa för sig själv: skulle det födas barn åt en man som är 100 år? Och där kan man ibland höra i bibelutläggningarna när det står att Abraham log, att han skrattade för att han blev lite generad. Och man kan inte föda barn när man är så gammal. Och han skrattade också. Ja, vad skrattade han mer för? För att det var befängt på något sätt. Men titta då i kapitel 18, vers 10. Då står det att då får Abraham frågan utav några män: var är din hustru Sara? Han svarade där inne i tältet. Och så kommer vers 10. Då sa han: jag kommer tillbaka till dig nästa år vid denna tid. Alltså, ja, just det var de här männen då, ja. Och se, då ska din hustru Sara ha en son. Detta hörde Sara där hon stod i tältöppningen. Och Abraham och Sara var gamla, hade nått hög ålder. Sara hade det inte länge på kvinnors vis. Sara log inom sig själv. Hon skrattade också, alltså, när jag nu blivit gammal och så vidare. Och i vers 13, Herren sa till Abraham: varför log Sara? Varför skrattade hon? Vers 14, skulle något vara omöjligt för Herren? Vers 15, så nekar Sara och säger: jag log inte, jag skrattade inte. Men han sa: jo, du log. Det Jesus säger där i Johannes 8:56, det är ju inte att de log, alltså hånlog, utan de jublade i sitt inre. De skrattade förvisso, men de skrattade därför att de blev så glada. De såg min dag, säger Jesus. Det är hans tolkning av det hela. Det var därför de skrattade. De skrattade och jublade i sitt inre. För de såg att det skulle födas en son som skulle råda över folkslag och över kungar. Titta i Romarbrevet kapitel 4. Där skriver aposteln Paulus om den här händelsen. Och det är ju redan ifrån vers, det är nästan hela kapitlet för den delen som handlar om Abraham och Abrahams tro. Vers 17 så står det, det står skrivet: till fader för många folk har jag sagt dig. Där allt hopp var ute, vers 18. Trodde och hoppades Abraham, är det syftar på, att han skulle bli fader till många folk som det var sagt. Lägg märke till ordalydelsen. Där allt hopp var ute, han var ju för gammal för att få barn. Så det kunde han inte hoppas på. Men där han inte kunde hoppas på, där allt hopp var ute, där trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk. Det var hans inre tillit till det löftesord som han hade fått. Det var omöjligt, men det skulle ändå ske. Det står ännu tydligare i vers 19. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Vers 20. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Och så kommer det i vers 21. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Så det fanns alltså en visshet hos Abraham om att en dag skulle Messias träda fram ur hans släktled. Men nu var det inte Abraham vi skulle fokusera på, utan nu skulle vi fokusera på det faktum att denne Messias, denna grundsten som var lagd innan mänsklighetens begynnelse, den var alltså känd redan av Abraham. Och naturligtvis känd i Guds eget rådslut, långt innan någonting skapades. Men det uppenbarades här som ett löftesord för Abraham. Och det uppenbarades som ett löftesord inte bara för Abraham utan för många andra av profeterna i skrifterna. Jag tänker på ett annat ställe i Hebreerbrevet 11. Vi ska ta med två bibelställen till. Hebreerbrevet 11. Därifrån vers 8 så talas det om Abraham och vad han gjorde. Och när vi kommer ner till vers 11 så står det: genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Och så står det en not, en stjärna där i folkbibeln, annan översättning. Genom tron fick Abraham, fastän han liksom Sara var överårig, kraft att bli far till en son. Det ser du att det finns genom tron så sker det här. Hon litade, tillbaka till folkbibeln 11b, hon litade på honom som hade gett löftet. Därför fick också en enda man barn, talrika som stjärnorna på himlen och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Detta trots att han var så gott som död. Efter Hebreerbrevet så kommer Jakob, men sen kommer väl första Petrusbrevet. Där står det i första Petrusbrevet kapitel 1. Om Jesu korsdöd i vers 18. Alltså första Petrus 1:18. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och lyte. Och så kommer det: han var utsedd redan före världens skapelse, men har i dessa sista tider uppenbarats för er. Det är det som sker genom Jesus Kristus. Ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. Så ni ser att det är inte bara Paulus som här i första Korinthierbrevets andra kapitel säger att det finns en vishet hos Gud som var dold ifrån begynnelsen, men som har funnits därifrån begynnelsen. Den uppenbarades för Abraham, profeterna, och den uppenbarades på ett fullkomligt sätt genom Jesus Kristus. Det här är en vishet tillbaka till första Kor 2:6. Det här är en vishet som inte tillhör den här världen och inte heller, som det står, den här världens härskare. Den här världens härskare. Och då är det så, som så att den här världens härskare, det är lite oklart om det syftar på andevärldens alla furstar och makter och så som det talas om ibland. Eller om det faktiskt talas om de politiska härskarna vid den här tiden. Och Gordon Fee, som jag har använt mig av, han är ganska mån om att säga att det handlar om de politiska härskarna. Alltså de som fattade beslutet att korsfästa Kristus. De begrep inte vad de gjorde. Det här var dolt för dem. Och han är mån om att säga att det är de politiska makthavarna och härskarna som inte ser det här. Därför att han vill inte, eller han varnar för att man här ska läsa in någon sorts dualistiskt tänkande. Så att man får den här världen då med politiska makthavare å ena sidan. Och sen å andra sidan får man någon sorts andlig historia, va, som är någon annanstans. Men jag tror inte att man behöver kontrastera dem, ställa dem däremot varandra. Därför att vad jag förstår i Nya testamentet så är det ju, så sammanfaller de här. Alltså de politiska härskarna är ju styrda utav andevärldens furstar. De andevärldens furstar är ju helt ofarliga fram till den stunden då de tar sig uttryck i mänskliga redskap. Så att jag tror mycket väl att man kan hålla ihop dem där. Titta i Romarbrevet 8:38. Det är bara några sidor tidigare här. Där skriver ju Paulus om de här änglarna och furstarna. Han skriver: jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Så det är ju inget tvekan om att Paulus här talar om andevärldens änglar och furstar och makter. Allra tydligast gör han det i Kolosserbrevet. Men vi kan läsa också andra Korinthierbrevet. Andra Korinthierbrevet 4. Där säger han i vers 3 om vårt evangelium. Han säger där, andra kor 4:3, att är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Det är ju människor av kött och blod. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset. Så där tycker jag man ser ganska tydligt hur det är en kombination utav gudar och makter och furstar som har förblindat den här tidsålderns människor. Jag har också skrivit upp första Tess 2:18. Där står det. Jaha, nej, det var kanske inte något bra exempel, men där står det om, det var då när han inte kunde återvända till Thessaloniki, vet ni, därför att Satan har hindrat honom. Det är alltså också en andemakt som har hindrat Paulus från att återvända. Men den andemakten, när vi läste det här i Thessalonikerbrevet, kan ju mycket väl vara att han hade förbud att återvända till staden. Alltså makthavarna i Thessaloniki tillät inte att han återvände. För det hade varit så oroligt när han var där förra gången. Så nu ville de inte att han skulle komma tillbaka. Men Paulus uttrycker det som att det är Satan. Så att där ser man också hur den här andevärldens första och makter och väldigheter går hand i hand med de politiska härskarna. Så jag kan nog tänka mig att tillbaka då till första Korinthierbrevet 2:6, att den här världens härskare är både de kosmiska, den härskarna, och de politiska makthavarna och härskarna. De såg inte den här visheten, gudomliga visheten, eftersom den är dold. Om de hade förstått eller känt till den, vers 8, då skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Slutet på vers 8. För det var ju genom att korsfästa härlighetens herre som hela försoningen ägde rum. Du vet att den här blindheten eller den här ondskan som finns i både i det osynliga och i det synliga. Den här ondskan och den här motvilligheten i motståndet emot Gud som tar sig uttryck då både i tankar och i ord och gärningar har ju som sitt yttersta syfte död. Ja, men allt elände, all synd, alla kötsliga gärningar, allt hat, all avund, all mord och så vidare syftar ju till död i slutändan. Det är ju slutresultatet. Tack och lov skulle jag vilja säga. Men när målet är nått, när döden inträder, då upphör ju de här makterna. Då finns de inte, de har alltså tagit död på sig själva. Så när de når målet som är förint död och förintelse, då mister de också sin kraft. För då finns de inte längre. Och det Gud har gjort nu då genom Jesus Kristus är att han låtit all den här ondskan komma mot Jesus Kristus som har blivit korsfäst. Och när alla de som rasar mot Jesus Kristus äntligen till slut har lyckats nå sitt mål, nämligen att ta död på Guds Messias, då upphör också deras makt. Men där börjar Guds vishet. Det som för världen är en dårskap, det är begynnelsen på Guds försoning och frälsningsverk. Detta är kraften i evangeliet. Det är det som Paulus predikar överallt när han går fram. Att Kristus har uppstått från de döda och att Gud så att säga börjar om när Kristus har dött och uppstått. Så Kristi död och uppståndelse blir själva vändpunkten för hela mänskligheten. Det är ju en kosmisk händelse. När Kristus dör så upphör hela den gamla skapelsen. Alla andevärldens furstar och makter och änglaväsen och all ondska och alla människor som står honom emot och så vidare. Alla sjukdomar, all skuld, allting slutar vid Golgata kors. Därför där töms vreden i Jesus Kristus. Vilket också betyder att det är slut på ondskan. Sen uppväcker då Gud Herren Jesus från de döda och predikar då att all ondska och allt elände och all sjukdom är slut. Och det är vad vi predikar också genom korset, genom evangeliet. Det är ju evangeliet att det finns befrielse. Genom korset är allting återlöst. När Paulus nu har gjort såna här påståenden, och jag också med honom, och talat om Guds hemliga vishet, då brukar han ju alltid när han skriver de här breven avsluta med att använda sig av skriftbevis. Han citerar alltså från skrifterna och stryker under och visar att detta är vad skriften alltid har talat om. Och det ser ni i vers 9. Vi känner som skriften säger. Vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana. Vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Det är det vi nu har lärt känna. Det är det vi nu har förstått. Vad intet öga har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana. Det är det som backar upp det som står i 6b. Nämligen den här världens härskare som inte har sett det. Eller i vers 8, om de hade känt den så skulle de inte ha korsfäst Herren. De har alltså inte sett det. Och orden, vad Gud har berett åt dem som älskar honom, så slutar ju det här citatet i vers 9. Det backar upp det som står i vers 7. I vers 7 så står det, Vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Alltså som det står i citatet i vers 9, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Så det här med Kristi död, hans förfärliga lidande, hans död och begravning är början på det som Gud har berett för oss. Det är början på den härlighet som Gud har berett för oss. Och härligheten i korsdöden, det är ju det att det är ondskans slut. Det upphör där. Den dör så att säga. Plus att det nya livet i Jesus Kristus kommer till oss. Jag tror jag ska säga någonting mera om det. Innan jag gör det så ska jag bara säga det att det här citatet då i vers 9 från skriften, det finns ju inte i skriften. Så här är ju lite problematiskt då, isagogiskt problem som det heter. Alltså hur ska vi, det finns liksom, vad har hänt här med texterna och hur kan han säga så när det inte finns i skriften? I noten här till folkbibeln så står det att det troligen är en sammanställning av flera skriftord. Så att Paulus har tänkt både på Jesaja 64:4 och Jesaja 52:15, kanske ytterligare något. Och så har han slagit ihop det här och gjort så att säga ett eget citat då, från skriften. Så kunde man göra, det var rabbinsk teknik, så det var inget konstigt i för sig. Så det är ju ett möjligt sätt att lösa det här, eller att förstå det här på. Det kan också vara så som Origenes, en bibellärare som levde i slutet på 100-talet, 185-254, alltså början på 200-talet då. Han säger så här att det här förmodligen är ett citat från någon skrift som har gått förlorad. Så kan det ju också vara, det kan vi aldrig veta. Förmodligen från någon av apokryferna. Men det spelar inte så stor roll. Utan det viktiga är ju här att det i sak finns täckning för det. Och varför inte låta oss förstå det här som en kombination av Jesaja 64:4 och 52:15. Sen då när vi har gjort det här, de här verserna 9 till och med, nej förlåt, verserna 6 till och med 9 som handlar om att härligheten då har varit dold ifrån begynnelsen. Då kommer vi in på verserna 10 till och med 13 som talar om för oss hur det här nu uppenbaras för oss. Det är bara det att innan vi går in på det, och det kommer vi inte göra den här timmen, så skulle jag vilja ha upp en liten exkurs här, nämligen om synen på människan. Alltså på det bibliska sättet att se och förstå människan. Och då är det så här att jag hade uppe detta ganska utförligt när vi gick igenom Thessalonikebrevet. Första Thessalonikebrevet 5:23, då slutar Paulus det att han önskar att de ska helgas till hela sin varelse, till ande, själ och kropp. Och där gick jag igenom detta med människan och ande, själ och kropp. Och jag gjorde det ganska utförligt, vilket gör att jag inte gör det utförligt nu, utan jag hänvisar till det va. Men jag utlämnade också någonting i Thessalonikebrevet. Jag utlämnade detta med att det finns en skillnad mellan andliga människor och själiska människor. Och sa att vi skulle ta upp det när vi kom hit. Så det ska jag göra. Så det jag tänker göra nu, det är att göra en förkortad sammanfattning av det som jag redan har sagt. Alltså detta med ande, själ och kropp. Plus att jag ska visa på skillnaden mellan andlig och själslig. Eller oandlig och andlig. För det är ju det Paulus talar om här. Men vi får ta en sak i taget. Och nu slår jag inte upp de här bibelställena, utan jag tar det här som sagt var i en förkortad version. Men jag kan säga att kommentatorerna är måna om att säga att lika lite som det där med ande, själ och kropp i första Thessalonikebrevet, lika lite som det är en uttömmande förklaring av människans väsen, för det är det ju inte, lika lite är det här avsnittet en förklaring på människans väsen. Det är inte ens syftet med vare sig texten i första Tess 5:23 eller syftet med den här texten här, där han talar om själsliga människor och kötsliga människor och andliga människor. Syftet är inte att tala om människans väsen, utan syftet är ju att beskriva skillnader här mellan olika grupper av människor. Men jag vill ändå liksom ta upp det här med människans väsen, inte därför att jag tror att vi kan klura ut det, för då skulle vi få Nobelpriset, har en känsla av, om man kunde tala om vad en människa är för något. Men så det är inte det som är syftet, men de här termerna finns ju ändå i skriften, både i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Och på något sätt så måste ju Paulus också haft tankar om människan och om människans väsen. Det finns ju både i den judiska och den kristna traditionen föreställningar om hur man tänker sig en människa och en människas väsen och konstitution. Även om man inte gör någon lära utav det, så finns ju ändå föreställningarna där. Och de föreställningarna ligger ju till grund för såna här bibelställen som vi nu har kommit till. Så att jag tycker att vi ändå kan bena upp det här lite grann. Och då måste vi ta vår utgångspunkt i första Mosebok 1:26, där Gud säger: låt oss göra människor till vår avbild. Och då är ju den judiska förståelsen är där tänker man sig ju, låt oss, då är det alltså Gud och hela hans himmelska härskaran som pratar med varandra. Ska göra människan till sin avbild eller till vår avbild. Men människan är ju då en treenighet. Det är ju anden, och det är ju jorden, och sen så är det att han blåser in sin ande och så blir människan en levande varelse. Kroppen, anden blir själen, så att säga, en själ. Så tänker man i den judiska traditionen. Och vi tänker likadant i den kristna traditionen. Fast vi tänker, låt oss göra människor till vår avbild. Det är ju inte Gud och den ensamme guden. Den unika guden är det inte, som tillsammans med sin härskara säger det här. Utan Gud i sig är ju treenig. Fadern, sonen och den heliga ande. Fadern, sonen och den heliga ande talar med varandra och säger, låt oss göra människan till vår avbild. Ja. Vi behöver inte fördjupa oss i treenigheten, men vi ska ha med det. Därför att den där trefalden, den går sen igen. Dels då i människan, som jag sa, som är ande, själ och kropp. Eller som det står i 5 Mosebok 6:5. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta eller ande. Och av hela din själ och av hela din kraft eller kropp. Med allt vad du äger och har, så att säga. Så hebreerna såg människan som, judarna alltså, såg människan som hjärta, ande, samma sak. Själ och kropp. Kanske man ska lägga betoningen där på enheten, trots allt. För att det är inte tre delar vi talar om. Utan vi talar om en kropp. Vi talar om en kropp som är besjälad. Vi talar om en kropp som är levande jord utav Gud. Men det är en människa. På samma sätt som vi har en treenig Gud. Det där tror jag är viktigt. Så att, för det är väl det som har varit bekymret i en del undervisning. När ande, själ och kropp blir liksom tre olika delar som sedan då samspelar med varandra på olika sätt. Så förstår man det inte. Vi fick anden eller hjärtat ifrån Gud, och vi fick kroppen från leran på marken. Och själva livet är alltså ett resultat av den här kombinationen. Och den här kombinationen är då jätteviktig att förstå. Då tänker man sig några saker här. Man tänker sig då att innan syndafallet, om jag uttrycker det så var människan orienterad mot Gud. Hon levde ju i gemenskap med Gud i paradiset. Ande, själ och kropp, människan som helhet, var orienterad emot Gud. Efter syndafallet, när de fick lämna paradiset och lämna gemenskapen med Gud, eller gemenskapen med Gud bröts eller blev förstörd på något sätt, så är människans största bekymmer detta, att hon inte är orienterad emot Gud utan är orienterad emot marken, mot jorden istället. Och där har vi det som fortfarande är då det stora bekymret, att människor är mer upptagna med det materiella, med vad man äger, vad man har, sin egen tryggade framtid, sin välfärd och så vidare, alltihopa det här, va. Det är en orientering som människan har och som gör att hon går vilse. Och nu finns det ju en kamp, va? Det som händer när vi kommer in i Jesus Kristus, det är att vi får tillbaka orienteringen emot Gud. Och det är det som Paulus skriver till Korinthierna. Ni har ju kommit in i det fullbordade. Ni har ju blivit återupprättade här. Nu ska ni ju också vandra därefter och leva därefter. Och inte bete er som om ni inte hade blivit återupprättade. Hålla på och tjata här som om ni vore kötsliga. Som om ni vore själsliga människor som hade massa synpunkter fram och tillbaka. Så kan ni inte bete er. Vi har Kristi sinne, slutade det andra kapitlet med. Så där är det, jag ska alldeles strax komma tillbaka till det också, men jag vill säga en sak till, och det har nämligen att göra med den kristna traditionen. Det finns, i den kristna traditionen så talar vi om västkyrkan och östkyrkan vanligtvis. Det där får man nog sluta tala om den katolska och de ortodoxa kyrkorna väst och öst. Därför att vi lever i en tid där man mer och mer börjar tala om nordkyrkan. Nordkyrkan och sydkyrkan, för de flesta kristna finns ju i Afrika och i Asien och Sydamerika. Så att vi måste börja tänka om där. Men vi känner dåligt till det ortodoxa sättet att tänka om människan, vilket är tråkigt faktiskt, för att de ortodoxa traditionerna har mycket att tillföra. Och just när det gäller människan så beskriver de ortodoxa människan på det sättet, ja, de menar ju samma sak, att det är kombinationen utav att vi är av Gud, Guds avbild, vi har ande, hjärta, och vi är av jorden, vi är kroppsliga, materiella. Det är den kombinationen som gör människan unik. Och det är den kombinationen som gör att människan kallas för två saker på en och samma gång. Människan är gudomlig. Du gjorde henne nästan till en gud, står det i skriften. Människan är, man använder ett ord som mikrokosmos. Alltså hela kosmos på något sätt, helheten, fullheten, finns som ett nedslag, som en manifestation i människan. Den gudomliga världen, den andliga världen, finns som ett nedslag i den mänskliga naturen. Och detta oavsett ifall hon är vänd mot Gud eller vänd mot marken. Det ligger så att säga i människans konstitution, människans väsen och konstitution. Vi brukar ju tala om att vi är andligt döda eller vi har förlorat kontakten med Gud. De ortodoxa talar om att nej, det har vi inte alls, men vi använder vår gudomlighet på ett felaktigt sätt. Så där finns en skillnad mellan väst och öst. Och jag måste säga, ju mer jag fördjupar mig både i skriften och i att tänka teologiskt, så känner jag att det drar åt det ortodoxa sättet att tänka. Vi är nästan så som gudar. Och det är inte ett problem, utan problemet är att vi använder detta att vi är Guds avbilder på ett felaktigt sätt. Och är det så att vi blir återlösta och intagna i Kristus, då ska vi ju definitivt inte använda denna gudomlighet på ett felaktigt sätt. Utan tvärtom. Då ska vi helgas till ande, själ och kropp. Utveckla det. Men det här, jag sa ju det, att det är en kombination av det himmelska och det jordiska. Nu har jag sagt det himmelska. Det är att vi är nästan så som gudar. Vi har del av Gud, i Guds väsen. Varje människa har det. Det andra är ju det att vi är av jorden. Och av jorden, det betyder också att vi är förvaltare av skapelsen. Ni vet, det talas om att i skapelseberättelsen att vi är satta att råda över skapelsen. Vi ska vara förvaltare. Och då har man diskuterat mycket i västkyrkan. Dels har man diskuterat detta med att vi skulle vara andliga på något sätt. Eller rättare sagt att vi inte är andliga. Men samtidigt så har man sagt att vi ska råda över jorden. Och det har gjort att vi har fått någon sorts härskarmentalitet över skapelsen och över det materiella. Där vi roffar åt oss och tänker som att vi härskar över det här. Det har blivit ett västerländskt sätt att tänka. De ortodoxa eller den österländska kyrkan säger att så kan man inte tänka. Utan hemligheten med människan är just kombinationen. Att vi är både mikrokosmos, så att säga, av Gud, men också förvaltare. Inte det ena eller det andra. Utan hemligheten är att vi är både och. Vi är Guds representanter i skapelsen. Och vi är förpliktade att förvalta skapelsen så som Gud vill att vi ska förvalta den. Vi ska inte fördjupa oss i det, men vi ska ju ha en miljödag här så småningom i Värnamo församling. Och då skulle jag hålla ett föredrag om det här, så att jag håller på och läser in mig just på det här. Så det är lite spännande faktiskt. Hörrni, jag ser att klockan går på 56 minuter. Det var inte bra. Vad gör vi åt det då? Vi kanske ska avsluta, men även om det är lite tråkigt så kanske vi ska avsluta med att säga slå upp Efesierbrevet 2. Och då lite tråkigt är det, därför att det betyder att vi får avsluta i det negativa, nämligen vi får avsluta i syndafallet. Vi hinner inte komma in på försoningen och på nyttfödelsen. Vi får börja det här nästa gång. Men jag vill visa er att även om vi är av gudomligt väsen, så kan vi vara orienterade mot det jordiska, felvända så att säga, vilsegångna. Och vi kan i den meningen vara andligt döda. I Efesierbrevet 2 så skriver Paulus vers 1. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Lägg märke till orden. Gud har gjort er levande, det vill säga han har gjort er rättvända. Tidigare så var ni bortvända ifrån Gud. Ni var orienterade bort ifrån Gud och emot det materiella, mot det jordiska. Och genom era överträdelser och synder så drog ni åt fel håll. Men nu har Gud gjort er, alltså de här människorna i Efesus, han har gjort dem levande. De har blivit rättvända, de har blivit försonade med Gud, de har blivit födda på nytt, de har fått nytt liv, de har blivit levande jorda. Men innan så var de inte det. Så här finns alltså, hela mänskligheten är i den meningen skild ifrån Gud och behöver försonas med Gud och få nytt liv. Tidigare, vers 2, levde ni i dem, alltså i era överträdelser och synder, på den här världens vis, och ni följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söder. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Så sådana har vi alla varit. Trots detta, trots att vi har eller hade eller har en förmåga att vara rättvända och följa Gud, så levde vi på det här sättet. Nu har vi då blivit rättvända, vi har tagits in i Jesus Kristus, vi har nått målet, blivit fullkomnade. Vi har återupprättats, blivit orienterade mot Gud på nytt. Då kan vi väl inte leva på det här sättet. Det är liksom sensmoralen. Det är det som kommer igen i alla Paulusbreven. Du har det också i Kolosserbrevet. Kapitel 2, vers 13. Där skriver Paulus: ni som var döda på grund av era överträdelser, också er har han gjort levande med Kristus. Nu fick vi sluta där då tyvärr, va? Men nästa gång så ska vi plocka upp tråden där, och då ska vi se hur Gud försonar oss med sig själv i Kristus Jesus, och i Kristi uppståndelse så blir vi rätt vända, orienterade mot Gud igen. Det här är ju grundläggande på sitt sätt, men det är viktigt för att vi ska kunna få fortsättningen i Korintherbrevet rätt.